tack Jesus. Ditt namn är mycket större än alla andra namn. Jag prisar dig och ärar dig. Tack för att du är här mitt ibland oss just nu och du rör dig mitt ibland oss, Herre. Du kommer att tala till oss genom ditt ord. Tack Jesus. Vi har en stor Gud. Vi hörde om att Gud lossar på käkar. Det kan ju få oss alla att tappa hakan. Eller hur? När Gud gör mirakel, då har vi egentligen ingenting att säga. Nu blir vi helt ordlösa egentligen. Förra söndagen så inledde David predikan med att säga att vi är alla olika. Att vi inte ska försöka vara någonting som vi inte är. Och det är en bra inledning på den här predikan också. Temat för den här predikan det är mångfald i Guds församling. Och vi ska börja med att läsa från första Korintierbrevet. Kapitel 12. Verserna 12 till och med 30. Första Korintierbrevet 12, vers 12-30. Till liksom kroppen är en och har många lemmar. Men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppet vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, vad vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lemmar som vi är det av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och det är lemmar i kroppen som vi anser vara värda mindre heder klär vi med så mycket större heder, och den som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lämmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lämmarna har samma omsorg om varandra. Om en läm lider, så lider alla lämmarna med den. Och om en läm hedras, gläder sig alla lämmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lämmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa att styra och tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla gåvor att bota sjuka, inte talar väl alla tungomål, inte kan väl alla uttyda. Men sträva efter det, vi kan stanna där på 30:e versen. Vi kan läsa här att anden som ger gåvorna är densamma även om gåvorna är olika. Och mångfalden i gåvorna, att det finns många olika sorters gåvor, det säger ju någonting om den som ger gåvorna. Och någonting om syftet, om varför han vill ge olika gåvor. Och vi som läser Bibeln, vi vet ju att det är Gud som har skapat världen. Det tror jag vi är överens om. Ja, vad bra. Och då kan man fråga sig, hur valde han att utforma världen och allting som vi ser runt omkring oss? Har han skapat allting likadant? Eller har han valt att variera sig lite grann? Förra söndagen så, nu är jag inne på Davids predikan igen. Då var han inne på albatrosser och örnar. Och sen sa han till mig efteråt att du ska ta vid där jag slutade ungefär så. Och då vill jag ju inte vara sämre än honom heller. Så därför så ska vi, om jag nu får tekniken att fungera, så ska vi titta på några bilder här. Vi får se om jag får upp den här. Ska vi se om den är med mig. Där har vi någonting från Guds skapelse. Eller någon som ser vad det är för någonting. Så engångare. Ja, precis. Det är ju en fantastisk skapelse. Tycker jag. Ja, jätteglad. Ja, precis. En sengångare, de har väldigt dålig hörsel. Och dålig syn har de också. Men de har väldigt bra luktsinne istället. Men det är klart att med tanke på att den rör sig väldigt långsamt, ungefär en meter i timmen, då krävs det inte så våldsamt bra syn och hörsel för att hinna liksom uppfatta allting. Men det är ju en av Guds skapelser som är fantastisk. Ni kommer att förstå senare varför jag visar lite olika djur så där. Ska vi se på nästa djur som Gud har skapat. Det där är ju en struts. Det är också ett fantastiskt djur. Eller hur? Och man kan ju undra hur Gud tänkte när han skapade strutsen. Det är ju en fågel, men ändå inte, för den kan ju inte flyga. Albatrossen kunde ju i alla fall flyga, även om den var lite halvknasig när han skulle landa. Den är ju snabb istället. Jämfört med sengångaren så är det ju väldigt snabbt. 70 km i timmen ungefär som snabbast. Det kanske inte är så långa sträckor. Men. Det var en annan bild från Guds skapelse. Som också visar på en mångfald. Här har vi någonting också. En kameleont. Är det. Den är också ganska långsam. Förutom när det vankas mat. Har jag läst. Då är den väldigt snabb. Sen är den väldigt bra på att smälta in i omgivningen. Men färgen här, den kan också förändras med humörsvängningarna. Ja, det, alla de här djuren jag har visat är väldigt fina, lite udda djur kanske. Men det är ungefär så det kan se ut i en vanlig svensk församling. med variation där också. En del är mer som kameleonter och vill gömma sig någonstans. Precis som djuren som har sin speciella plats i skapelsen med sin speciella funktion och plats i näringskedjan och på olika sätt, så är det så med lemmarna i församlingen också. Vi har alla en plats i församlingen. Vi har alla gåvor som passar in. Även om de inte alltid ser likadana ut eller fungerar på exakt samma sätt. Församlingen är ju tänkt att vara en återspegling av Guds rike som han har tänkt det. Med andra ord så finns det plats för olikheter. Och våran uppgift, den är ju inte att se ner på andras gåvor. Inte på våra egna gåvor heller för den delen. Och på samma sätt som Herrens skapelse i naturen är varierad, så består ju församlingen av individer med olika egenskaper. Och nästa bild som jag tänkte visa, den ska visa på variation i församlingen. Jag vet inte om ni ser. Här är bilder från våran församling som jag har hittat lite på Facebook och så. Som visar att vi är lite, det kan vara lite halvsuddigt kanske, men på olikheter som finns. Jag har också gjort en lista på vilket djur ni motsvarar. Nej, jag skojar bara. Det har jag inte, men det är någon i mitten där som påminner lite om en kameleont eller någonting. Så försöker liksom gömma sig där på något sätt. Ja, nej, men jag vill bara visa med den här bilden att det finns en variation i, även i våran församling. Det här var ju lite, kanske är lite utseendemässigt, att vi ser lite olika ut. Det fantastiska är att vi behöver inte jämföra oss med varandra. Vare sig utsidan eller insidan. Församlingen är inte en plats för den sortens jämförelse. Det står visserligen om att löpa loppet och sådana saker. Men det ska vi inte, det är ingen tävling mot varandra. Utan det handlar om att fullborda någonting. Sen är det en annan sak att ha förebilder och inspirationskällor. Det kan vi ha. Men inte att tävla och mäta oss med varandra. Det är inte tanken i Guds församling. Församlingen, den beskrivs i Nya Testamentet på flera sätt. Och ett av dem är formen av en byggnad. I första Petrus brev, kapitel 2. Petrus första brev, kapitel 2. Och vers 4 och 5. Där står det så här. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Sen har vi också ett antal verser i Efesierbrevet 4. Vers 1-16. Där det står så här: Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Kroppen, den fogas samman. Vi har olika gåvor och vi har olika personligheter i församlingen. Och jag tror till och med att det är så att samma gåva kan fungera på olika sätt hos olika personer. Till exempel kan en med profetisk gåva kan vara mer högljudd. Men en annan kan vara mer lågmäld i sitt sätt att bära fram det profetiska. Kroppen, den fogas samman i kärlek. Och vi hålls samman med fridens band, står det. Det läste vi förut. Trots alla våra olikheter så finns det en kärlek mellan lemmarna i Kristi kropp. Det handlar om en positiv acceptans och respekt för varann. Det som också är viktigt, det är att vi kan ha fördrag med varandra och se på varann med nådens ögon. Ordspråksboken 17 och vers 9 säger: Den som skyler synd främjar kärlek. Den som river upp en sak splittrar nära vänner. Och i Petrus första brev kapitel 4 vers 8 så står det: Framför allt ska ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Det är ju så här att vi kan ju inte gilla allt som alla gör. Och andra kan ju inte gilla allt det vi gör heller. Men vi kan älska varandra med Kristi kärlek. Kristi kärlek och förlåtelse, den finns beskrivet i, bland annat i Matteus, det 18 kapitlet, som handlar om den obarmhärtige tjänaren. Ni vet, han som hade fått så oändligt mycket förlåtet, men han kunde inte förlåta sin, eller avskriva skulden hos sin medtjänare, som var så ytterst liten i jämförelse med det han hade fått avskrivet. Och i den 21 och 22 versen där i kapitel 18 så svarar Jesus på Petrus fråga om förlåtelsen. Det står så här: då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sade till honom: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Den här liknelsen som Jesus berättar sen om den obarmhärtige tjänaren, den visar att den som har tagit emot frälsningens gåva och förlåtelsens gåva har ett ansvar att ge vidare samma obegränsade förlåtelse. Och då handlar det om våra medtjänare. Och då är ju inte det i första hand människor i världen, utan det är våra bröder och systrar i Herren. Sen handlar det inte bara om förlåtelse för brister hos våra syskon, utan vi kan ju också se att Herren har skapat oss med olika egenskaper och gåvor som vi får bejaka. När vi fogas samman till en kropp, ett heligt tempel som det står, så tror inte jag att det är en mur eller byggnad med fyrkantiga, exakt likadana stenar som staplas ovanpå varandra, utan mer som den här bilden. Här ser vi en byggnad, en kyrka, tror jag att det är i alla fall, som är murad, men ni ser att det finns olikheter på stenarna. Men den helige ande, Jesus Kristus, har genom den helige ande lyckats foga samman oss ändå. Han är byggmästaren. Han är den som lyckas med det omöjliga. Och jag tror att det finns en styrka i det här som Gud själv, Herren själv, Jesus Kristus, har lagt ner i församlingen. Vi läste ju om lemmarna i första Korintierbrevet 12. Om hur det skulle se ut om ögat sa till handen att den inte behövdes. Men ni vet ju att vara utan handen, handen har ju faktiskt en helt annan uppgift än ögat. Om vara utan den, det skulle vara en försvagning av våran kropp. Och det är inte kränkande att konstatera det, utan det är ett faktum. Fråga någon som är utan hand, så skulle de också konstatera att det är en försvagning av kroppen. Och det skulle ju inte hjälpa särskilt mycket heller att byta ut den förlorade handen mot ett öga. Och jag tror att församlingskroppen, den är lika försvagad utan mångfald som kroppen är utan en kroppsdel. Både i den inbördes gemenskapen, och där vi är till för varandra, men också utåt i evangelisationen. En gåva, som jag sa tidigare, kan ju manifesteras på olika sätt hos olika personer, därför att det filtreras genom vår personlighet. och för att Gud har valt att arbeta på det sättet. Ibland kan jag bli lite bekymrad eller beklämd eller vad man ska använda för uttryck. Där jag ser att man försöker forma alla i samma form. För det gör vi ibland i kyrkan också. I Guds församling. Det kan handla om en evangelist eller en profet som har ett speciellt sätt att uttrycka sig. Eller ett speciellt sätt att vittna på. Som börjar tjäna Herren. Och så vill vi gärna vara där och så vill vi peta in dem i ett visst mönster. Men jag tror att vi skulle tjäna på att låta människor växa i sina gåvor och ändå behålla det som är unikt. Alla behöver inte utföra saker på samma sätt. Det kan bli rätt ändå. Du vet ju David som hjälper elever med matte. Det finns flera sätt att lösa ett mattetal utan att och ändå få samma svar. Det här har med andens frihet att göra. I Galaterbrevet kapitel 5, vers 13-15. Så står det så här. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Nu ska vi se. Nej, nu hoppade jag. Jo, precis. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Det är en del av den kristna broderskärleken. Den kristna syskonkärleken. Att inte riva och slita i varandra. Det finns ju en frestelse i att styra och ställa med varandra på ett sätt som inte har med sund förmaning och tillrättavisning att göra. Visst är det så att en del, särskilt om man är nyfrälst, så kan man vara lite yvig i sitt beteende. Men det är ju också en del av den första kärleken. Då man är nyförälskad så beter man sig ju lite annorlunda kanske. Eller hur? Och då tänkte jag på ett ställe som står i Höga visan. Kapitel 8 och vers 4. Där står det så här. Jag bönfaller er, ni Jerusalems döttrar. Oroa inte kärleken. Stör den inte förrän den själv vill. Vi kanske ska låta den där yviga och lite oborstade kärleken vara. Även om den... Vi kanske själva inte alltid är jättebekväma med det. Istället för att styra människor så kan vi genom vårt goda exempel hjälpa dem till rätta i de fall där det behövs. För det kan ju behövas ibland. Det förnekar jag inte. Vi läste i Efesierbrevet 4 i vers 2 och i vers 16 där. Så handlar det om kärleken som fogar samman. Och det är ju Kristi kärlek som fogar oss samman. Och i första Korintherbrevet 3, vers 10 och 11 så står det om församlingens grund. Men den nåd som Gud gett mig. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus. Och om det är Jesus Kristus som har lagt grunden och som är grunden, då är det ju hans kärlek också som råder i församlingen. Och Kristi kärlek, hur är den då? Jo, det finns ett par ställen i Efesierbrevet, i 5:e kapitlet. Det står om äktenskapet där bland annat. I 25:e versen så står det: ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han har offrat sig för församlingen, för oss. Och den attityden som Jesus uppmanar oss män, här var det exemplet, i äktenskapet, den attityden som han vill att vi ska ha där, den handlar ju inte bara om äktenskapet. Den handlar ju om alla situationer, men särskilt i förhållande till våra trossyskon. Att vi ska vara, att kärleken offrar sig. Det är en offervillig kärlek. Tidigare i Efesierbrevet 5 så står det, den första och andra versen, så säger Paulus: bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. På det sättet och med den attityden, då får vi en församlingsgemenskap som både kan bejaka olikheter och innesluta varann i nåden från Fadern genom Jesus Kristus i den helige Andes kraft. Amen. Tack Jesus för att vi får vara ett, vi som tillhör din församling. Lär oss att älska våra syskon. Våra syskon i den här församlingen, men också våra syskon i andra församlingar och i andra gemenskaper i den här staden och i det här landet, Herre. Och vi har syskon över hela världen. Det finns inte ett land vi kan åka till utan att åtminstone hitta en kristen broder eller syster. Lär oss att älska varandra och be för varandra. Jag prisar dig, Herre. Tack Jesus Kristus. Tack Jesus. Jag prisar dig, Fader. Tack Jesus. Jesus. Jag tycker att lovsångsteamet kan komma fram.